Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag om regeringens klimatångest och om Sveriges nästa rikspolischef bland annat. Häng med! Det är tisdag den 13 december, dags för årets näst sista sammanträde här i politikrummet. Tjänstgörande stjärngossar, det är som vanligt jag, Viktor Bartkron, och du, Thomas Nordenskjöld. Hej!
Hallå!
Har du haft en stämningsfull morgon?
Jo, men det tycker jag. Utkämpade ju för sig en mindre lyckosam kamp med minsta sonen. Jag försökte få på honom någon form av Lucia-utstyrsel, men det var fint ändå.
Ja, vad bra. Det har ju varit lite sämre stämning på vissa håll i landet, läste just om någon sverigedemokrat som hade stoppat ett Lucia-tåg, men det var i Hälsingland på behörigt avstånd från vår studio.
Varför då?
Ja, det var tydligen en hen som skulle vara Lucia. Mm-hmm. Det var naturligtvis otänkbart i detta nya Tidövarv. Men stämningsfullt, om än på sitt eget lilla sätt, var det ju i söndags annars. I söndags kväll, då höll ju Sveriges Television sin och årets sista partiledardebatt. Du fick för en gångs skull följa den i lugn och ro framför tvn, Thomas. Vad tog du med dig?
Ja, men det var ju faktiskt en rätt rolig debatt tycker jag. Jag har sett att en del andra har klagat på det höga tonläget, men alltså hellre det tycker jag än SVTs slutdebattar inför valet, och då fick jag anstränga mig för att hålla mig vaken. Alltså, det behövde jag inte den här gången.
Säga, det var väl kanske inte SVTs fel så mycket som att partiledarna var utledda på både valrörelsen och varandra.
Ja, och vi alla, jag har nog minne av att jag satt där och halvslumrade i soffan. Mm. Det gjorde jag inte den här gången. Alltså, det är ju intressant tycker jag att se alla i sina nya roller. Alltså, man kan väl liksom konstatera tycker jag också att Magdalena Andersson efter en stunds tvekan nu efter valet tycks älska den här nya oppositionsrollen och går till full attack hela tiden, läxar upp Kristersson för att han inte förstått, se på vad som förväntas av honom som statsminister och så vidare.
250 falukorvar på börs. Ja, nej, det var många attacker från Andersson, och hon kalibrerade sin ilska på, tycker jag, på ett ganska effektivt sätt. Det är lätt att sånt där blir överspelat, men hon höll sig på rätt sida. Mm. Det har ju kommit en hel del surmagade kommentarer på temat att de lät som att det fortfarande var valrörelse, och det är det minsann inte. Och absolut, det var ju så. Men det är, vill jag mena, inte så konstigt. Alltså, valrörelsen var ju lite speciell i år i det att det fanns ett tydligt regeringsalternativ med ett hyfsat tydligt politiskt program. Och sen handlade valdebatten väldigt mycket om ifall man var för eller emot det alternativet, och de som var emot var det på lite olika sätt. Ganska normal valrörelse, men det konstiga var ju att det här regeringsalternativet var oppositionen, medan den faktiska regeringen och den sidan var ytterst svag i konturerna. Nu är rollerna de samma, men det som verkade som regeringen då är nu regeringen, och det som verkade som oppositionen är nu oppositionen. Så det var snarare valrörelsen som var konstig. Det vi ser nu är normalitet. Om du förstår vad jag menar.
Ja, men verkligen. Alltså, sedan blir det ju liksom tydligt att vissa saker ändå verkligen har förändrats här. Ebba Busch blev ju hårt angripen till exempel för att hon för allt hon lovat och inte lyckas leverera på nu de första 8 veckorna här. Det känns som att många har nog sett fram emot att ge igen efter alla attacker från Ebba Busch genom åren.
Ja, hon har ägnat 7,5 år åt att förfina sina retoriska angrepp från opposition. Nu är det en annan tid. Stor nyhet i söndags var ju just Ebba Buschs nya stil också. Att istället för konfrontativ opposition så står hon numera över sånt. Hon står för sanning och lugn och mot polariserande populism typ. Det där gav ju en del inte helt hjärtliga skratt från den andra sidan, och det kan man kanske förstå om inte annat på ett rent mänskligt plan.
Ja, men det var en del sånt skrattande. Man hörde Magdalena Andersson och Annie Lööf skrattar i kör. En annan nyhet var ju att Johan Persson slutat skoja. Alltså, han har ju tagit på sig glasögon och blivit seriös nu som minister.
Mm. Han lyckades faktiskt hålla sig i stort sett hela debatten, i alla fall i söndags. Den som kändes mest bekväm på regeringssidan tyckte jag annars var Jimmy Åkesson. Han har ju överlag varit oväntat bekväm i rollen som kompromissande pragmatiker som han har sömlöst glidit över från sin hårda ensamma opposition till en traditionell gråsåsroll.
Ja, eller hur? Alltså, det där är intressant tycker jag. Han liksom, och det faktum att han liksom, valde att inte fälla den här typen av kommentarer som han alltid har gjort när migrationen har kommit upp. Det var ett av ämnena här då i söndag. Så liksom det här med att alla andra partier, inklusive Moderaterna och inte minst Fredrik Reinfeldt, är liksom roten till allt ont. Alltså, nu stod de ju fyra. Alltså, de fyra Tidöpartierna där sida vid sida och höll med varandra i migrationsfrågan. Alltså det är ju faktiskt en enorm scenförändring, måste man ändå påminnas om. Och att även då Socialdemokraterna väljer att backa upp politiken är ju också intressant. Alltså det innebär ju faktiskt i praktiken att ja, typ 80% eller vad är det, av riksdagen accepterar den här SDs framförhandlande migrationspolitik.
Ja, vilket Johan Persson passade på att framhålla i sin särskilda debatt om migrationen mot Annie Lööf. Det var ett ganska effektivt sätt att ta död på den frågan och kanske effektivt även internt i Liberalerna. Verkligen. Det spelar ingen roll vad vi tycker.
Nej, men det är 80%. De är nöjda med det där faktiskt, att S backar upp det där.
Ja, något som däremot var sig rätt likt jämfört med valdebatterna tycker jag var väl att Vänsterpartiet hamnade lite, kan vi säga nu när det är fotbolls-VM, offside.
Ja, jag brukar passa mig för sportanekdoter, men jag tror jag fattar vad du menar. Alltså, ja, men alltså Nooshi Dadgostar, hon framstår ju ofta, tycker jag, som lätt blasé i de här debatterna, som om hon tycker att alla är idioter typ. Och hon har ju
genomgående i hennes offentliga gärning.
Det är någonting med det där leendet hon ofta har. Men, alltså, men också, liksom, hon har ofta egna takes på frågor i debatter. Hon hade det även nu, och det liksom tenderar ibland att bli lite apart.
Ja, det är en balansgång det där. Alltså, ibland känns det som att Nooshi Dadgostars pulpet är dit som heta och intressanta ordväxlingar går för att dö. Och då blir det kanske inte helt rätt balanserat, även om det såklart är bra att ha något eget att säga. Men något ska vi kanske också säga om debattens tilltänkta i alla fall huvudperson, alltså nya statsministern Ulf Kristersson, Moderaterna, om ni minns honom. Vår ledarsida tyckte ju att han hade varit lite osynlig här under de första 8 veckorna. Kristerssons insats bestod ju i alla fall mest i att påminna om att hans sida faktiskt vann valet och framförallt att den andra sidan förlorade valet. Jag vet inte hur många gånger han betonade detta i debatten. Men annan minnesvärd sak som han sa, det var när han upplyste Magdalena Andersson om att man minsann inte kan lägga ut statliga kärnuppgifter på entreprenad och hoppas att det löser sig.
Just det, elproduktionen var det, va?
Ja, eller inte vård, skola eller omsorg eller något annat som man kan tänka sig att politiker skulle lägga ut på entreprenad och hoppas att det löser sig. Förvånad att Socialdemokraterna missade den uppenbara comebacken där. Men, det kommer fler debatter innan nästa val.
Ja, det gör ju det. Men alltså, annars blev det ju tydligt, tycker jag, den här debatten hur splittrad oppositionen är. Alltså, Annie Lööf var ju liksom starkt kritisk mot regeringsmigrationspolitik då, medan Magdalena Andersson, hennes statsministerkandidat, samtidigt då vill göra en stor poäng av att det minsann var den S-ledda regeringen som i verkligheten stramade åt och genomförde det här paradigmskiftet som nu alla vill ta åt sig äran för. Men sen blev det ju liksom värre, får man säga, tycker jag, för det här tidigänget när det styrde över till klimatet och klimatfrågan.
Ja, det blev ju det igen. Det blev lite tvärtom där. Alltså, om det var väldigt tydligt på migrationsområdet där hade man en samlad kommunikation, samlad idé om vad som skulle hända, så var det ju lite tvärtom på klimatområdet. Det är verkligen inte tydligt vad som egentligen är regeringens klimatpolitik, hur den ska utformas när den väl kommer eller ens varför man ska ha den. I grund och botten är det enkelt, inledde Ulf Kristersson vid något tillfälle, men sen förstod man inte riktigt vad han sa efter det.
Ja, ganska ofta.
Ibland funkar det, men här gjorde det inte det. Jag tänkte att vi skulle försöka reda ut det där i den mån det överhuvudtaget är möjligt. Klimatpolitiken börjar allt mer framstå som den här regeringens stora huvudvärk.
Ja, alltså det blev ju väldigt tyst från Tidöpartierna när frågan om hur den här klimatpolitiska handlingsplanen ska tas fram som regeringen nu arbetar med och om SD, Sverigedemokraterna, då ska få vara med och påverka eller inte. Alltså, med tanke på att det här ändå allt mer nu framstår som den mest svårhanterliga konflikten i Tidösamarbetet, så hade de kanske kunnat förutse att den frågan skulle komma upp.
Jo, och det här handlar då om att regeringen ska ta fram en ny handlingsplan för klimatet. Det ska ske under nästa år och den ska peka ut hur Sverige ska nå klimatmålen då. Ansvarig minister Romina Pourmokhtari i Liberalerna, hon har gjort klart att Sverigedemokraterna inte är mer inbjudna än någon annan och deltar i det arbetet. Det är regeringens sak. Men Jimmy Åkesson sa ju i din intervju förra veckan, Thomas, att det var helt uteslutet att Sverigedemokraterna skulle stängas ute.
Ja, alltså här finns det ju lite, eller kanske inte lite, utan väldigt delade meningar, ska man säga, om huruvida liksom klimatfrågan ska sorteras in under Tidösamarbetet eller inte. Alltså det här omtalade sorterandet som regeringen lägger en sån stor del av sin vakna tid på har ju här lite kört fast faktiskt, eftersom då Sverigedemokraterna och regeringen vill sortera in klimatfrågan på olika sätt.
Och som vi konstaterade här om veckan här i podden, så är det ju svårt att se hur man egentligen ska sortera ut någonting när man har ett budgetsamarbete. Mm. Ja. Och utöver det som står i Tidöavtalet. Nej, men det blir inte jättemycket svängrum kvar.
Nej, men det är väl just det. Alltså, klimatfrågan är ju inte lika specificerad som en del annat, påtalar ju då Liberalerna. Men Jim Åkesson har ju en ganska god poäng i att dels är klimatfrågan en av punkterna i det här att tillsammans med energi då, i Tidöavtalet, och dessutom tenderar saker att vara budgetpåverkande.
Ja, så är det ju.
Nej, men sen är det ju tydligt, tycker jag, att Sverigedemokraterna också här aktivt söker en konflikt. Alltså att man liksom nu blickar på tiden bortom migration och lag och ordning som dominerande frågor i samhällsdebatten. Där då liksom, i de frågorna har de borgerliga och Socialdemokraterna triangulerat så mycket att liksom konflikten inte längre finns kvar på samma sätt. Och då lyfter man nu allt mer klimatfrågan. Och här då har det liksom blottats en politisk konflikt mellan Sverigedemokraterna och regeringen som man har uppenbart svårt att hantera, tycker jag.
Ja, det är ju det där, Sverigedemokraterna och i regeringen. Alltså att det finns en spänning mellan Sverigedemokraterna och Liberalerna i den här frågan, liksom det gör på andra områden. Alltså det är ju känt och det är naturligtvis relevant. Men en sak som har kommit bort lite som jag undrar lite över, det är hur tankarna går i Moderaterna. Mm. Som ju faktiskt också sitter i regeringen, även om man ibland glömmer det. Visst, de har inte just den specifika portföljen, men de är det regeringsbildande partiet. De har stats- och finansminister och de har ju framförallt lyft och betonat den här frågan tidigare. Mm. Men efter valet, efter regeringsskiftet, så är väl det som egentligen har fastnat från Moderaternas sida var ju när finansminister Svantesson meddela att når vi inte klimatmålen så gör vi inte det. Eller någonting i den stilen i en intervju i Svenska Dagbladet. Ja, stort rabalder följde.
Ja, faktiskt. Alltså den där intervjun och det uttalandet, det finns det faktiskt anledning att stanna upp i, tycker jag. Alltså det var ju Erik Nilsson på Svenska Dagbladet som politikreporter där som gjorde den. Och har jag hört när han medverkade i något radioprogram så förklarade han, då fick han fråga om det där, och då förklarade han att han, det där inte bara var något som hon råkade säga, för han insåg ju då att det där var ganska spektakulärt och ställde om frågan och hon valde att upprepa den. Så det liksom är ju svårt att tolka på annat sätt som att hon och regeringen, att det inte liksom spelar någon större roll för dem om man lever upp till klimatmålen, i alla fall utifrån det där uttalandet. Men det där då hon sa har väckt, enligt mina källor i regeringskansliet och i de här tiderpartierna, då inte Sverigedemokraterna, men har väckt väldigt starka liksom reaktioner faktiskt. Alltså såklart inom Liberalerna, men även i Moderaterna, vilket är lite intressant.
Det var lite det jag for efter, för Moderaterna har ju gjort ett stort nummer av att vara en grön höger, som Ulf Kristersson har velat formulera det tidigare. Man var väldigt nöjda när man i någon mätning här om året plötsligt var det parti som hade högst förtroende i klimatpolitiken av alla. Det gick man ut och marknadsförde stort, och det kändes som att Svantessons uttalande och den allmänna tystnaden i den här frågan skaver lite mot det.
Ja, men det är liksom, uttalandet ansågs nonchalant. Alltså, det bidrog på ett väldigt liksom olyckligt sätt, menar flera jag har pratat med, att liksom sätta bilden av den här regeringen att liksom, som att den inte bryr sig om klimatet. Och det var som en jag pratade med liksom, sa att det, från regeringshåll, att det, liksom, det var inte hennes uppgift att förklara att vi inte kommer nå klimatmålen, vilket alla i regeringskansliet egentligen vet, men att man inte kommer göra, men det, liksom, det skulle inte sägas på det sättet. Till och med Kristdemokraterna ansåg att det var ett dåligt uttalande. Bara Sverigedemokraterna är nöjda. Alltså, Jim Åkesson har ju flera gånger efter det där lyft det där uttalandet och sagt att det är helt i linje med Sverigedemokraternas hållning.
Ingo firar 10 år av låga priser, och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Ja, deras i linje är ju att de inte ser det som överordnat eller särskilt prioriterat att Sverige når klimatmålen, synnerhet inte för 2030. Mm. Där bland annat stipuleras att utsläppen från svenska transporter ska ner med 70%. Här drar ju regeringens politik onekligen åt ett annat håll just nu, och det finns ju anledning, tycker jag, att stanna upp i det där du just sa, Thomas, att finansministern blev alltså uppläxad för att hon sa det som alla vet men inte får säga är ju lite spektakulärt även det.
Ja, alltså exakt hur det hela gick till vet jag faktiskt inte. Men Liberalerna säger att de reagerade väldigt starkt på Elisabeth Svantessons uttalande, men att de inte sen behövde agera för Moderaterna själva tog hand om det. Ulf Kristersson fick ju sen faktiskt i den här då debatten, i söndags agendadebatten, fick han ju själv en fråga om det där uttalandet och valde då på ett något uppseendeväckande sätt kanske att inte backa upp det. Och det är ju intressant, tycker jag, att även Moderater jag pratar med anser att den här liksom bilden som har satt sig, delvis till följd av Svantessons uttalande, men mer generellt av klimatpolitiken, är bekymmersam. Alltså att det här med att liksom fossilhögen tagit över och att det bara är bensin och diesel som gäller typ.
Det riskerar ju förstås att bli lite så om man poserar på bensinstationer i valrörelsen och har en bensinskattesänkning som största post i budgeten, kan man tänka.
Just det, det som gav oss 14 öre billigare bensin eller hur det var. Men alltså, vissa moderater jag pratar med förklarar faktiskt också det här opinionsraset för högersidan som ändå vi har sett här med liksom just klimatfrågan. Att klimatfrågan nu driver väljare vänsterut och att Moderaterna som liksom redan har bekymmer med liksom en kraftigt vikande stöd i Stockholm. Liksom, man kan ju tänka sig att det här, liksom, den här fossilhögerstämpeln inte är särskilt lyckad av den anledningen. Man, liksom, det var ju lite så inför valet att man, liksom, alla var överens om att man skulle vara liksom, hårda och rätt mörkblå i migration och lag och ordning, men det liksom, sammantagna intrycket skulle vara ändå mera ljusblått tack vare bland annat liksom, engagemanget för klimatet.
Det var en tanke och det är ju en sak att oroa sig då för bilden av regeringen. Men bilden i politiken för den här regeringen och andra, den kommer ju i regel ändå någonstans ur faktiska omständigheter, tänker jag. Så, vad är det då som alla dessa ljusblå stockholmare i Moderaterna eller vad de nu är, vad är det de vill göra och som den ondskefulla fossilhögen envisas med att stoppa? Jag blir inte riktigt klok på det. Det känns som en springande punkt här. Vad är det då de kritiska rösterna i Moderaterna vill ha?
Ja, men det där är liksom en bra fråga och inte helt lätt att svara på, tycker jag. Alltså, kanske att Ulf Kristerssons nyrekryterade statssekreterare PM Nilsson är tänkt att komma med det svaret. Han är ju liksom verkligen en representant för en slags grön höger. Han var det som ledarskribent.
Ja, men det är ändå intressant att idén ska komma på nu. Man kunde ju tänka att även kritikerna kunde ha varit lite förutseende att man kanske ska ha en politik då om man ska regera och ha en identitet. Men PM Nilsson brukade ju hylla Stockholms tidigare trafikborgarråd, miljöpartisten Daniel Heldén. Av de mer fossila moderaterna brukar ju han hållas ansvarig för allt ont i staden, världen och det vidare solsystemet. Så det är en så kallad utmaning att jämka ihop de viljorna, kan man ju konstatera så där som ett tidsspår.
Ja, verkligen. Alltså, från Moderaterna får jag annars liksom intrycket av att man är mer besvärad av liksom kommunikationen kopplat till detta snarare än liksom politiken i sak. Alltså, moderater man pratar med, de anser ju att liksom svaret i klimatpolitiken måste vara helt annorlunda från den här nya regeringen än den gamla. Att lösningen är mångt och mycket är mer kärnkraft. Och från liksom Liberalerna och Miljödepartementet jobbar man ju nu med den här då klimathandlingsplanen som vi nämnde, som ju då ska peka ut hur klimatmålen ska nås. Men vad det ska liksom fyllas med får inte jag någon entydig bild av. Liksom, det lilla jag snappar upp är liksom att det handlar mycket om hur man ska stötta näringslivet att ställa om.
Mm-hmm. Ja, och detta regeringens kanske enskilt svåraste jobb, det landar då i knät på Romina Pourmokhtari, klimatminister, Liberalerna. Fram till nyss ordförande för en organisation där ett par tusen ungdomar bråkar om vem som har läst flest böcker om och av döda liberala tänkare. Det liberala ungdomsförbundet alltså. Det är något av en kometkarriär, får vi ändå säga.
Ja, vi var inte helt fel ute där när vi satte henne som Sveriges mäktigaste under 30 på förra årets lista i Expressen.
Nej, det var rätt profetiskt om jag får säga det själv, vilket jag får eftersom det här är vår podd. Mm. Och hennes börda stannar ju inte heller där, kan vi avslöja. Vi råkar ju veta att Johan Persson på den här omtalade ljudupptagningen som vår kollega Anna Gullberg sitter på från en bygdegård i Gästrikland eller vad det var, alltså vid det tillfälle där Johan Persson beskrev Sverigedemokraternas historia som en brun sörja bland mycket annat. Där sa han också att han redan nu ser Romina Pourmokhtari som sin efterträdare, som partiledare. Romina, ett ungt fantastiskt stjärnskott som jag redan odlat, ska efterträda mig, som han tydligen sa. Jag vet inte om hon håller med i beskrivningen att hon är odlad av Johan Persson, men det är bara att kavla upp ärmarna och leverera, för här finns det förväntningar, det är uppenbart.
Verkligen. Ännu ett spektakulärt uttalande av Johan Persson. Hoppas han aldrig blir tråkig och börjar rabbla talepunkter.
Jag tror faktiskt inte att han kommer att göra det, trots att han alltså har tagit på sig glasögon och blivit seriös, i alla fall i söndags.
Ja, alltså i Liberalerna verkar det annars som att det liksom rent allmänt finns en någon form av skräckblandad förtjusning av att man fått hand om ett ämnesområde i regeringen som är så pass hett som klimatfrågan nu är. Och Romina Pourmokhtari har ju liksom, till skillnad från många andra ministrar, syns ganska mycket får man säga, och lär fortsätta göra det om det fortsätter så här. Och det, sen om det har varit en positiv publicitet eller inte kan ju diskuteras.
Ja, vi får väl se. De har ju lite tid på sig att förändra den där bilden, om de nu kan ladda verkligheten med tillräckligt bra innehåll för att skapa en sån förändring. Det ska ju sägas i det sammanhanget att Liberalerna har ju också tunga områden som skola och integration i regeringen. Men där är det ju svårare att sticka ut som Liberalerna. Alltså den liberala politiken är ju mångt och mycket allmängods. Om inte i hela riksdagen, så åtminstone i tid och samarbetet på de områdena. Men klimatet är mer en särpräglad profil, kanske.
Ja, och i Liberalerna ser man ju alldeles uppenbart liksom en potential här som liksom liberal, eller som högerns gröna röst. Men den konflikt som finns här mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna, och hur väl Romina Pourmokhtari och Liberalerna lyckas hävda sig den, kan nog bli ganska avgörande, tror jag, för hur man kommer bedöma Liberalernas regeringsmedverkan och hela det här tidssamarbetet. Och nu verkar det ju som att Sverigedemokraterna kommer få vara med och tycka till om den här klimathandlingsplanen. Så tolkar jag uttalanden från Johan Persson och andra. Så vi får väl se vad som kommer ut av det där.
Ja, alltså ett problem, eller vad man vill kalla det, för regeringen är ju att det svar som man framförallt har, som du var inne på, och det man dessutom då råkar vara överens med Sverigedemokraterna om, det vill säga kärnkraften, det kommer att dröja innan man kan leverera på just det, i alla fall på just det här sättet. Alltså, tanken är ju då att kärnkraft ska bidra till att kraftigt höja den svenska elproduktionen, vilket möjliggör att fasa ut fossila bränslen och därmed ställa om Sverige i en betydligt grönare riktning. Så är ju liksom grundplattan i det hela. Men att ens sätta spaden i marken för någon ny reaktor under den här mandatperioden, det känns väldigt avlägset. Och ja, då är frågan vad man gör i väntan på det, delvis. Och det finns ju en annan utmaning då. Den är ju mer politiskt taktisk och handlar väl om hur man ska hantera det faktum att man här hade en framgångsrik, får man säga, politisk konflikt mot de rödgröna, samtidigt som näringslivet och andra ropar efter långsiktiga spelregler, med vilket som alltid avses en överenskommelse mellan borgerliga partier och Socialdemokraterna.
Ja, men här är mitt intryck att liksom några årslånga samtalsövningar som på Ibrahim Baylans tid inte är att vänta. Jag vill minnas där.
Hur var det nu? Pågick diskussionerna om den energipolitiska överenskommelsen längre än vad den energipolitiska överenskommelsen höll, eller var det tvärtom?
Ja, jag minns framförallt att liksom alla satt där och i de där samtalsövningarna, och ingen tyckte riktigt rörde sig framåt, men då liksom, det var för att de inte själva satt med i de här egentliga samtalen som pågick vid sidan av.
Naturligtvis.
Och sen så blev det ju som det bekant blev där med fantastiskt Moderaterna och Miljöpartiet i samma överenskommelse, men de tolkade den helt olika och sen föll
allting. Man har definitivt bråkat om vad den egentligen betydde längre än vad den höll.
Ja. Verkligen. Men i alla fall då så, nej men alltså, känslan nu är ju liksom inte att man från regeringen avser att ha något liknande stora breda samtal, utan mer att liksom Socialdemokraterna i så fall får ansluta sig till regeringens politik och möjligen komma med några mindre inspel, men att det liksom inga helt förutsättningslösa förhandlingar. Så, men det blir ju intressant, tycker jag, att se hur regeringen hanterar det här, om man bjuder in Socialdemokraterna och kanske Centerpartiet, och om man är kompromissvilliga. Sen är det ju så också att Socialdemokraterna, tycker jag man ska dra sig till minnes här, deras liksom, de verkställde ju sin omsvängning i kärnkraftsfrågan, som ju kanske har skett lite successivt, vissa anammat den snabbare än andra, men liksom, den skedde ju liksom, verkställdes ju någonstans under brinnande valrörelse. Det var ju rätt spektakulärt. Alltså, man hörde ju till och med av sig till olika medier under valrörelsen och bad dem att ändra i de här partitesterna som alla medier har när man ska, du vet, ta reda på hur man ska rösta. Och så, för där liksom, i de framgick ju först att Socialdemokraterna Socialdemokraterna var negativa, inte var positivt inställda till ny kärnkraft, men då hörde man av sig och vissa medier gick med på att man skulle ändra, andra inte. Så lite beroende på vilket test man gjorde så fick man ju helt olika svar på Socialdemokraternas liksom syn på kärnkraft.
Ja, det kan man väl, om man säger så, det kan man väl delvis fortfarande få lite beroende på vem man följer på Twitter eller så. Alltså förra klimatministern Annika Strandhäll, hon verkar ju fortfarande vara präglad av att hon såg Tjernobyl på HBO och uppfattade den som en serie om generell reaktorsäkerhet och inte om det sovjetiska systemets brister.
Ja, det blir spännande att se hur allt detta slutar.
Även där.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en tia. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Ja, det är svårt att göra en politisk podd just den här veckan utan att beröra den kris i polisen som har uppstått, och det är inte minst efter vår kollega Mikael Syrens många avslöjanden om handel och vandel runt toppchefen Mats Löfving. Jag ska inte gå in på alla turer här, läs gärna i Expressen eller på Expressen om ni mot förmodan har missat det senaste. Men att saken får politiska konsekvenser, det är ofrånkomligt. Idag tyckte Vänsterpartiet och Miljöpartiet att rikspolischef Anders Thornberg borde ha varit i justitieutskottet för att förklara sig. Men övriga partier ville avvakta den förundersökning och internutredning som just har tillsatts. Men sista ordet är knappast sagt ens på kort sikt, Thomas.
Nej, sen är det ju rätt märkligt tycker jag att Gunnar Strömmer, nya justitieministern, är så osynlig här. Alltså han hade ju inte behövt säga så mycket, men han avböjer hela tiden att kommentera den här djupa krisen för polisen och dess ledning.
Ja, alltså jag misstänker ändå att det kommer att ändras. Alltså så här, det fanns redan en efterfrågan i och kring den politiska högern på att byta ut polisledningen. Dels på grund av svaga resultat trots massvis av nya resurser, men också på grund av att man ändå har utlovat ett paradigmskifte på det kriminalpolitiska området.
Även där.
Ja, och ska då ett paradigmskifte verkligen ledas av någon som regeringen med S och MP har tillsatt, till och med en person utnämnd av Morgan Johansson. Så tänker man i alla fall i och kring regeringen. I alla fall kring. Jag skulle, för att ändå komma till sak, bli väldigt förvånad om det här inte slutar med att man tar chansen att plocka den lågt hängande frukt som det ändå är. Att signalera en ny start för brottsbekämpningen i Sverige genom att göra det som en regering på kort sikt, riktigt kort sikt faktiskt kan göra. Utan att utreda, processa lagstiftning, nämligen att byta myndighetschefen. Det vill säga i det här fallet rikspolischefen. Och med den här utbredda rötan på ledningsnivå så har man ju också fått en perfekt ursäkt. Vad tror du? Är jag ute och cyklar?
Nej, intressant tycker jag. Och alltså, som en del av det här allmänna sorterandet i regeringskansliet som jag älskar att prata om, har man ju liksom suttit och sorterat myndigheter också då. Vilka myndigheter som sorterar in under Tidöparaplyet och vilka som inte gör det. Och polismyndigheten är ju såklart en del av liksom, Tidösamarbetet och därmed då en myndighet som Sverigedemokraterna ska vara med och styra. Och alltså, SD har man ju ventilerat vid ganska många tillfällen, drömt kanske är starkt, men ändå liksom ventilerat intresse för att sparka och byta ut en del myndighetschefer. Ja,
när Dan Eliasson som var rikspolischef, då drömde man definitivt
då drömde man om det.
Så mycket kan man säga.
Så mycket kan vi säga. Och liksom, ja, men då är det klart att, liksom, att rikspolischefen vore ju lite av en trofé för partiet såklart. Och det hade ju onekligen varit intressant att följa förhandlingarna om Sverigedemokraterna skulle få vara med nu här och påverka tillsättandet av en ny rikspolischef.
Jo, man kan ju misstänka att Björn Söder anmäler intresse men att det blir någon annan, eller så.
Ja, jag hörde en liten rolig anekdot, jag tyckte för att det var roligt, från när justitieutskottet var på besök hos polisen här nyligen, häromveckan. Utskottet leds ju numera av Richard Jomshof och han och de andra Sverigedemokraterna sägs ha varit väldigt intresserade av polisens nya kravallutrustning på ett sätt som en del andra tyckte var lite lätt obekvämt.
Ja, det var kanske inte den mest överraskande anekdoten man har hört om en talande.
Ja, nej, men sen det här med liksom att Gunnar Strömmer är så osynlig, liksom, det beskrivs bland en del moderater, även liksom, inte bara kopplat till detta, men att han inte syns mer, beskrivs en del moderater som, liksom, som närmast obegripligt. Alltså, det var ju en väldigt peppad stämning efter de där första liksom, intervjuerna han gav. Hans resonerande stil var ju rätt väsensskild från Morgan Johanssons språkbruk.
Ja, alltså, även utanför Moderaterna så kan nog många uppfattat just Gunnar Strömmers stil som ett, ja, men kanske till och med ett befriande avbrott efter alla år, men inte bara Morgan Johansson utan före det Beatrice Ask, Thomas Bodström och andra kanske inte fullt så resonerande politiker om vi ska använda ett neutralt språkbruk.
Ja, alltså han framstår ju faktiskt som en av borgerlighetens främsta tillgångar kan jag tycka. Alltså problemet dock för Gunnar Strömmer i det här fallet var ju att liksom, det där resonerandet ledde till ganska mycket skäll från Sverigedemokraterna. Så. Han var ju satt ju där i Agenda strax efter, det var en av de första stora intervjuerna som gavs med någon minister efter regeringstillsättande, och då så fick han frågor om det där mest, de här mest kontroversiella delarna med utvisning på grund av bristande vandel och så. Och då sa ju han på sitt resonerande sätt att ja, men det där ska vi utreda och vi får se vad det blir av allting. Så. Och det där blev ju då SD väldigt upprörda över. Och efter det har ju inte Gunnar Strömmer synts till så mycket. Alltså, jag tycker man kan konstatera att det här tidssamarbetet och SDs inflytande inte verkar så särskilt positivt på våra, för våra möjligheter, alltså oss, våra journalisters möjligheter att få intervjuer med ministrar.
Mm. Motbevisa oss gärna. Hörde ni det? Jag tror som sagt att det blir ändring på frågan om Gunnar Strömmers synlighet ganska snart i fallet polisen i alla fall, men vi får se med det och med allt annat här i livet och i politiken. Politikrummet knyter ihop julsäcken för idag. Ett avsnitt kvar för året, det hör ni nästa tisdag. Tack för idag, Thomas.
Tack.
Och tack till er som har lyssnat. Ta det lugnt med glöggen så hörs vi igen om en vecka. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.